det vill säga människor som jag. Och vågar jag påstå rätt många andra människor också. Kallelsen gäller oss allihopa. Och därför vill jag följa den mästaren. Den som älskar mig. Den som är barmhärtig med mig. Den nåderike. Den förlåtande. Den förstående guden. Den gud som är sig själv som ett offer för just mig. Den följer jag gärna. Ja, tack. Och för han vill att just såna som jag ska följa honom. Precis som han ville att de första fyra skulle följa honom. Och det andra viktiga männet här är ju också att det här var inte en ny judisk sekt. Redan på den tiden så fanns det sekter. Men det här var inte en ny judisk sekt. För sekten, den kännetecknas ju av två saker här som vi kan läsa av texten på i alla fall. Och det ena är ju skönmålning. Att sekten håller upp att jo, här är fint och grant och ytan är blank och fin. Nej, här skildras det som det var. Lärjungarnas alla ofullkomligheter, det som de inte förstod, det som de inte kunde. Allt skildras som det var. Det var inte en sekt. Och det andra viktiga kännetecknet här som vi kan läsa ut är ju att det var inte en envägskommunikation. En mästare som ger order och inga frågor på det. Utan det var en mästare som levde med dem dag och natt i dialog. Och hur så att säga dumma frågor än lärjungarna ställde så kunde de ställa frågorna. Och de kunde därmed lära sig. De kunde få någonting till sin själ, sin ande. Att jo, det är verkligen på djupet riktigt i mitt liv att jag följer honom. Lärjungarna reste sig ur båten och så börjar de följa efter honom. Och det är så vi gör fortfarande. Vi tar olika små steg i tro. Och ibland något större steg också för att följa efter. Ni som har kommit hit till kyrkan idag, har ni kommit hit i kraft av er mycket bestämda, välformulerade, tunga tro och mogna tro. Kanske inte riktigt så fullkomligt i alla dagar i alla fall. Utan ni har tagit ett tronsteg genom att bara gå in i kyrkan. För att ni är ju här efter någonting när det gäller att följa efter. Och så kan man tänka efter i sitt liv. Är det nu jag tar ett tronsteg för att följa honom? Att gå efter honom? Vi kunde läsa i tidningen Dagen för några dagar sedan om kulturchefen på Dagens Nyheter, Björn Wiman, som berättade i den där tidningsintervjun att han vid ett tillfälle när han var på ett författarsamtal i Linköpings domkyrka och kom i samtal med nuvarande ärkebiskop som då var biskop i Linköping som heter Martin Modéus. Alla vet vem. Kan ni namnet på den nya ärkebiskopen? Han är fortfarande ny, Martin Modéus. Och Björn har berättat för den här biskopen att han hade inte kommit fram till en tro än. Jaha, sa biskopen, men du är ju här nu. Och det är nog. Han hade tagit ett steg in i kyrkan. Och det är det här som är så fascinerande. Hur kommer folk igång? Hur kom du igång med att du faktiskt började gå efter Jesus Kristus? Och Björn berättar vidare att, som jag uppfattar åtminstone de två sista påskhögtiderna, så har han läst med i kyrkan i Kristus är uppstånden. Själva den där hörnstenen, ska jag verkligen tugga i mig att han är uppstånden? Och han hade känt att ja, han är uppstånden. Det vill säga han hade börjat komma fram och upp på rätt väg efter Jesus Kristus. Och för några dagar sedan kunde vi också läsa i Dagen om en helt annan person. Ett reportage om en man som hade varit gängkriminell i 50 år. Och så medverkar han i riksdagen i ett seminarium och berättar om att det räckte verkligen. Nu är jag omvänd, jag har mött Gud. Och han berättar i reportaget att han hade varit på många gudstjänster i och för sig. Eftersom han hade varit på fängelse rätt så mycket, så hade det ju varit ett antal gudstjänster på fängelse. Så de hade han gått på för de goda kakornas skull, som han uttryckte det. Men för några år sedan så var det en nära vän till honom som fick tillfälle att be till Gud för honom. Och han säger, uttrycker det som att det var som ett vattenfall ifrån huvudet och ner till fötterna. Det vill säga en helt annan dramatisk ingång i efterföljelsen. Och allt var inte klart med det. Det förklarar texten naturligtvis. Hur ska en gangster bli omvänd? Men i alla fall, han hade tagit ett steg. Han hade accepterat att den gode vännen, ja, du får be till Gud för mig, det är okej, jag säger inte nej. Och med det så startade han. Hade ändå på något sätt sträckt ut sin hand, trots den hårda yttre fasaden om att jag går bara för kakornas skull. En marinering i kärlek, ungefär så beskriver han det, att han upplevde. Och jag har också gått tronsteg, om än med vånda vid några tillfällen. När jag gick dopets väg som yngre tonåring var jag på den tiden, så var det inte självklart alls. Och dopet, jag kunde inte njuta av det. Därför att jag var på något sätt låst i sinnet av att jag duger väl inte. Det vill säga jag var fast i den här villfarelsen att jag måste på något sätt duga för att gå en sån här väg. Vilket ju är en villfarelse. Åtminstone om man ska tro skriften och Jesus själv. Alltså istället för att jag har fått en fantastisk inbjudan till mästaren som gått före och berett en väg som jag ska följa, så ja, borde jag inte ta den inbjudan på allvar då? Lita på att det Jesus Kristus gjort räcker. Att jag inte behöver lägga till någonting av Jesu gärning, utan den är nog för mig. Och idag känner jag en annan vila. Tack och lov för att nu har jag blivit lite äldre och klokare. Att det är den gärningen som är nog för att jag ska kunna bli en efterföljare. Som det heter i Efesierbrevet 2. Det är viktigt att vi är grundade i skriften. I Efesierbrevet 2. Vers 8-10. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Jag har inte bestämt mig själv för en människa på jorden som ska göra goda gärningar. Gud har i förväg bestämt mig till att vara en människa på jorden som gör goda gärningar och är hans efterföljare. Och hur sen då? Det här var ett långt avsnitt om starten, att börja följa efter honom. Men sen då? Hur gör man sen när man ska följa mästaren? Ja, i förra veckan var jag på det här som Jeanette annonserade om bönekurs. Böneskola som vi har några gånger i höst i kyrkan. Och det var en förnyad upplevelse av det här, att vara hemma i en faders kärleksfulla famn. För det är ju också så med bön att, ja, är det något som jag ska prestera? Ska jag be 5 gånger om dagen som islam säger och följa det slaviskt? Eller hur ska jag göra? Nej, jag ska gå hem. Och det var en stark betoning på att varje dag stilla sig. Precis som man kan sitta ner med en nära vän eller sin livskamrat och dricka kaffe i stillhet, så kan man med Gud sätta sig ner i stillhet, tvinga bort allting annat och liksom känna av att jag kommer hem. Och jag får tala med den person som jag sitter med. Jag måste inte, jag kan sitta där i tystnad, men jag får också tala med den personen jag sitter med. I stillhet. Ett umgänge. En beundran, uttryckte han det som. En tillbedjan. Och också så att jag får formulera vad jag behöver. Som jag ibland gör till min fru. Jag skulle behöva. Och jag, ja, och det där vet du. Ja, och det här också. Inte säkert att jag får det, men jag får formulera även sån bön. Eller om jag är uppriven och trasig och förtvivlad, så får jag uttrycka det när jag vänder mig i min efterföljelse till mästaren. Och Jesus Kristus säger i sitt stora avskedstal i Johannes kapitel 14, men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Det vill säga, jag behöver inte heller vara någon slags mästare i bön eller den som förstår sig på allt möjligt. Nej, allt det som är Jesus Kristus fortsätter i form av att den helige ande kan vara hos mig och till och med formulera min bön om så skulle behövas. Han manar gott för oss ständigt, står det i skriften. Och i kapitel 15 säger Jesus, bli kvar i mig, så blir jag kvar i dig, i er. Och Gud talar varje dag till oss. Jag såg nyss en artikel av vår tidigare föreståndare Annette Karlsson, där hon skriver att den som säger att Gud inte hör, att den som säger att den inte hör Guds röst, jag har inte fått något tilltal på länge, den har inte öppnat Bibeln. Man kan varje dag öppna Bibeln och så ser man någonting som verkligen sjunger till igen. Som Jesu ord, bli kvar i mig, för då är jag ju kvar hos er. Det är ju tilltal ifrån honom rakt till mig. Jag behöver inte vara så vilse i pannkakan. Jag kan vara kvar i honom, så är han kvar hos mig. Idag tar vi igen ett annat typ av trossteg. Alla som vill alltså. Man måste inte, det måste man inte i Guds rike, men man får. Vi tar ett tronsteg i efterföljelse genom att vi reser oss och så går vi fram och så tar vi nattvard. Det är ju inget magiskt i brödet och vinet. Det finns ingen magi i kristendom. Utan man går i tro fram för att minnas och ta del av det Jesus Kristus vill ge. Och ofta så är det då hjälp av att man gör just en fysisk handling. Kropp och själ och ande, det är ju ett. Det vill säga, agerar jag med kroppen i tro så blir det också ett utbyte i den troshandlingen. Precis som kvinnan som sträcker sig efter Kristus och möjligt får tag i tofsen på hans mantel. Och det steget i tro ger henne någonting fantastiskt tillbaka. Idag finns det ju ett vimmel av gudar, precis som förr. Och möjligen har en stor mängd tillkommit eftersom det är ett sånt informationsflöde till oss hela tiden av hur man ska vara som människa och vad man kan uppnå som människa och självförverkligande. Och i sig kanske inte alltid så särskilt ont, men ändå någonting som inte betyder att jag följer Kristus. Ofta är det faktiskt så. Och i värsta fall så är det ju så som vi ser igen. Tusentals miljoner människor är villiga att följa en diktator. Ja, men snacka om avgudar och gudar som leder till fördärvet. När det finns en möjlighet att följa Kristus. Och så finns den sekulära kyrkan i Sverige. Den brukar inte kalla sig för kyrka, men den påminner mycket om kyrka i de yttre attributen. Den har ju som trossats och som huvuddogm att det finns ingen Gud. Det finns ingenting. Du är utlämnad som människa. Du står där helt ensam. Du kanske har lite kompisar, men du är väldigt ensam. Så att det gäller att du gör din egen färd genom livet. Du är ensam. Och ingen får ha någon invändning mot det heller, en intolerant kyrka. Invänder man mot det så kan man ofta bli riktigt aggressivt bemött. Att så här är verkligheten. Man gör väldigt höga och tydliga anspråk. En suverän instans av insikt på något sätt. Väldigt stora anspråk. Som, är det verkligen rimligt att man som enskild människa har sådana anspråk? Jag tycker inte det. Tänk till exempel då tidningen Dagens Nyheter. Under decennier så var den banerförare för den här sekulära kyrkan. Det finns ingen gud, så det är så, predikade de. Och de gjorde det länge och hade framgång. Kyrkans position har ju backat i Sverige ordentligt om man tänker tillbaka några decennier. Och sen är det ödets ironi eller Guds humor på något sätt. Dagens Nyheters kulturchef säger han är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Och så får vi stämma in varje dag hela livet. Våga en start, en första steg i tro. Efter start, återkom i bön, i tacksägelse, i begrundan. I att du kör ner näsan i ordet, öppnar boken och läser. Och du agerar i handling i tro. Och det är precis som med de första lärjungarna, att har vi gjort det här första stegen så vet vi ju ändå inte vad blir det imorgon då? Morgon måndag, ny vecka. Ja, vi har ingen aning faktiskt. Den här trons väg efter honom vet vi inte vart den bär. Det är faktiskt helt obekant mark. Landskapet må se frestande ut, men vi vet inte vad det innebär. Men vi vet en sak. Vi kommer att färdas väl.